Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi bara dra igång där?
Det gör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. En jävla fin söndagkväll när man ska sitta och summera vad som har hänt i den här veckan. Vi kan ju börja med det mest glädjande först, va? Att OS i Tokyo är klart. Vilket jävla gött landslag det här är, eller hur kör ni?
Ja, det är ju jättehärligt. Vilket gäng, vad lätt det gick idag. Slovenien, vilka sopor alltså.
Verkligen. För det var ju precis så, det var när man gick in i OS-kvalet nu så tänkte man, tysken på hemmaplan, inte bra. Slovenien, har vi inte alltid svårt för den typen av gäng. Så var man lite pessimistisk som man alltid är. Men det löste ju sig på det.
Det gjorde ju det. Alltså, Sverige slarvade ju lite i matchen mot Tyskland och gav sig själv ett lite sämre utgångsläge. Där hade man ju verkligen, ja, man slarvade bort en seger helt enkelt. Och blev ju då lite pressad idag och lite som ni är inne på. Man har ju en bild av att juggar inte passar, får man säga juggar? Att juggelag inte passar i Sverige så bra, men ja, det var skönt.
Man får inte säga juggar, man får säga jugglag. Sådär, det var bra att du säger för det. Men hörde ni, kollade ni lite studion efteråt?
Nej.
Nej, Oskar Kalén sa i alla fall, han gjorde en ganska fin poäng tycker jag, att för ett år sedan skulle ju det här kvalet ha spelats egentligen. Och då kom Sverige från ett helt misslyckat hemmamästerskap där vi har blivit utspelade av Portugal och vi hade förlorat mot Slovenien i gruppen och Slovenien gick ju hela vägen till semi och tyskarna såg bättre ut än vad de gjorde nu och då var det så här, hur fan ska vi klara det här kvalet? Så att, ja. Vi skulle väl
och det skulle ju vara fullsatt också.
Ja, just det, precis. Så att, det var ju, nu är det ju helt plötsligt, nu kände man ju vad fan, Sverige är ju, vi är ju bäst i den här gruppen. Så mycket det kan hända på ett år och ett framgångsrikt mästerskap i ryggen.
Ja, precis. Och det har vi ju pratat om flera gånger. Att det är ju ett toppel av landslag som ju är på pappret jämna. Och sen lite från år till år och tränare till tränare så att säga, så skiljer det sig åt lite med Sverige. Och Sverige är ju just nu i toppen av den här högen så att säga. Och ja, det var vi ju kanske inte bra för ett år sedan, som du säger.
Nej, och jag minns när vi pratade om det här att man var, jag absolut själv var en av de rekryteringen av Solberg. Han har inte gjort några vidare resultat som tränare innan. Ja, hur ska det här gå? Och sen massa som tackade nej. Och, ja, det kändes rätt mörkt, inte bara för ett år sedan. Även för två månader sedan så hade inte jag en idé om att man skulle sitta här och bara... Ja, vad ska man säga? Man njuter ju bara av att se varenda minut av det här landslaget. De spelar roligt, de känns som ett lag, de vinner, de är... Allting är egentligen bra nu helt plötsligt.
Ja, precis. Och det ska ju bli... Något som är lite tråkigt på OS är ju att man får ju bara ha 14 spelare med sig. Så att den här truppen då som vi Det ska ju tweakas om lite. Så det ska bli intressant att se hur det görs.
Det ska det verkligen. Och sen så har ju slutspelet på SHE-sidan dragit igång. Jag gissar att du följer det väldigt nära, Charlie.
Ja.
Expert som du är och allt.
Ja, precis. It's my job to know.
Yes, och jag har sett två av de matcherna, så de kan vi ju prata lite grann om. Och sen så, det bara blicka framåt i kalendern, då drar ju även handbollsligans slutspel igång den här veckan. Så det kommer fan vara full fräs på det här avsnittet, tror jag.
Ska ha lite att snacka om.
Mm. Ska vi börja med Sverige-Tyskland? Prata lite om Tyskland. Tyskland som ju gjorde ett halvrisigt mästerskap i Egypten, men som ju har fått tillbaks en massa spelare, för de hade ju också, förutom Sverige, så var ju Tyskland det laget som hade namnkunnigast avhopp. De hade ju också ett helt gäng där, Wiencheck och Pekeler bland annat, som inte kom till spel i det mästerskapet. Så det var ju ett annat Tyskland än det vi fick se i VM det här, i alla fall.
Ja, precis.
Och Sverige var ju egentligen bättre hela matchen, förutom sista 5 minuterna då. Vad var det som hände egentligen, Josef? Blev du nervösa, eller var det att tyskarna hittade något spel som vi inte kände igen sen tidigare, eller vad är analysen?
Nej, egentligen inte, utan det är väl det Bitter gjorde, det Bitter gör bäst. Alltså lite förvånansvärt ska sägas att Alf Isaksson som förbundskapten valde ju att ställa över Andreas Wolf då, som ju är rankas som en av världens bästa målvakt, och inte bara då sätta på bänk utan ställa över, och började med Johannes Bitter i mål. Han blev sedermera utbytt och även inbytt igen. Och han är ju ibland på 6 meters avslut och frilägeskontringar är han helt jävla fantastisk. Alltså. Så lugn och följsam. Och hade ju bland annat en räddning på Felix Klar i slutet som alltså hade Sverige satt den. Känslan var ju att vi väntade på en punktering liksom.
Mm.
Men att den inte riktigt kom. Sen så vart man lite tveksamma i det sista anfallet som gjorde att Tyskland, det blev ett avblås för passivt, va? Eller om vi fick ta något sketläge från Jim, tror jag. Tyskland kunde få sista anfallet och komma upp på lika. Så det var ju, ja, det var synd. Men som sagt, det gick ju bra till slut ändå.
Ja, precis. Nu spelar inte det någon roll. Men det gjorde ju att förutsättningarna inför matchen mot Slovenien. Vi hoppar över Algeriet-matchen. Den var ju inte så mycket att prata om. Sverige städade av det där precis så enkelt som man hoppas att ett svenskt lag ska städa av Algeriet. Men förutsättningarna inför Slovenien då var ju att Sverige behövde ta poäng och helst då vinna, och helst vinna med 7 mål eller fler för att vinna gruppen. Poäng hade ju räckt för att gå vidare, men vinst med 7 mål eller fler var ju det som krävdes för att vinna gruppen. Och på förhand en jävla svår uppgift ju. Slovenien, det vet ju alla som lyssnar på den här podden, har ju ett väldigt namnkunnigt lag. Bland annat då tre av världens 10 bästa mittnior, va?
Ja, och till och med 4 av 20 kanske.
Men tycker du på riktigt att Sarabets är så bra, Josef?
Nej, han kanske är... Fan, det är så alltid svårt att liksom ranka, men man kan väl säga så här, att han är absolut världsklass och spelar i Kiel. Han har signat med Veszprém. Men ångrat sig och vill nu försöka komma ut från det kontraktet. Det är inte officiellt. Men om han... alltså, nu har inte jag min exakta topp 10 i huvudet. Så där, men han är ju världsklass. Så kan man säga.
Mm, och Bombac och Skobe också. Så det är fint där. Och fina kanter. Och fint på resten på 9 meter också egentligen. Med Dolonec och Jansch när han spelar där också. Så det här är ju ett riktigt bra lag.
Ja, verkligen. Saknar ju Makovšek, sin enda vänsternia egentligen som man använder, har ju en till vänsternia som mest spelar vänsterkant. Han saknade dem visserligen också. Mm. Men det är ju ett lika stort tapp i och med att de inte riktigt, de använder honom mest som försvarsspelare. Nej, alltså det är ingen snack om att det är ju, ja, kom ju tvåa i EM i Sverige för ett år och fyra månader sedan eller sånt där.
Mm.
Så att det är definitivt ett världsklasslag. Eller Charlie?
Ja, men det du säger där om liksom om man ligger först eller längst bak i det här kopplet, så tycker jag ju att Slovenien har kopplat loss lite där.
Ja.
Alltså de har framförallt inget riktigt skytte som jag ser det.
Nej.
Vilket är en ganska stor begränsning. Alltså Sverige är ju inte heller något bombarlag.
Precis, det är ju både och.
Men det känns som att det, ja, nej, jag vet inte. Och det är ju också bara känsla, för som sagt, det var inte så länge sedan de gick till semifinal i ett mästerskap. Men det är lite som att de är lite grann avslöjade, eller att lagen är pålästa. De kommer inte lika långt med det spelet längre, för att det känns som att lagen har liksom lite grann fattat, ja, hur de ska spela mot Slovenien, och då har de inte så mycket att kontra med. Då kan de byta Bombards mot Sarabec. Ja, det är världsklass mot världsklass, men det är ändå ganska likt spel. Det är inte så mycket förändring i mer min känsla, baserat på de tre senaste gångerna jag sett dem spela liksom.
Jo, och på så sätt så saknar de ju Makovšek idag. Men det som jag tycker är den stora skillnaden från EM i Sverige då, där de kom tvåa. Vi ska kolla tvåa. Mot Spanien, torska. Ja, semifinal.
Nej, semi åkte de ur. Finalen var jag ju på. Det var ju Spanien-Kroatien.
Jag var ju också där faktiskt. Men ja, det stämmer. Jag tycker att den stora skillnaden är ju att då var ju målvakten Ferlin helt jävligt vass. Och han har ju sedan dess fått ett trevligt kontrakt i vårt favoritlag Erlangen. Mm. Men inte riktigt, det var ju mer att han spelade lite över sin nivå i det mästerskapet.
Mm.
Fortfarande fin målvakt, men kanske inte liksom, ja, inte på samma nivå som då.
Inte på palkanivå direkt.
Vad är det för sjukt? Alltså folk som bara tittar på landskamperna, som ju många gör.
Mm.
De tror ju att
att det är standard.
Ja, de måste ju tro att så här är handbollsmålvakter.
Ja.
Det är ju inte handbollsmålvakter.
Nej, han gör ju något helt otroligt.
Dollernes underarmskott, som visserligen säger, ja,
den borde han tagit här, precis.
Den borde han tagit, men ändå han går ner i spagat och tar den. Och så går det turen rätt ut till Dollernes igen, tror jag. Och då bara hoppar han ut och tar den med armen i liksom så här. Ja, det är så alltså sjukt. Ja, precis. Och så liksom bara, ja, inkast, kör vi igen.
Mm.
Alltså det är så jävla sjuka saves.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och just också den där, han har ju varit tydlig med i media om hur mycket det här har betytt för honom med ett OS och den möjligheten att, ja, det är väl hans sista möjlig chans. Och ja, det var ju väldigt tydligt i hans kroppsspråk då, att han var väldigt väldigt, väldigt gärna vill ha den där OS-biljetten.
Och när han spelar så här bra, då är han ju världens bästa målvakt. Men det kan man ju också föra till protokollet att han är ju riktigt, riktigt bra i sitt klubblag också, men han är ju, han har ju vuxit både två och tre nivåer nu när han spelar landskamper på sistone. Det är ju, jag vet inte vad det är. Han kan ju inte liksom rent kvalitativt bli bättre, men det måste ju vara hans inställning eller någonting som gör att han har blivit så fruktansvärt bra i landslaget.
Ja, eller också förtroende och lite sådär. Känslan var förut att han, när det var han och Appelgren, och de ju, alltså de, även om de delade på speltiden och hade ju under krisen det som typ 50-50,
mm,
så i folks medvetande var han alltid på något sätt andra målvakt. Och jag tror att det tror jag kanske, eller gnagde på honom, det vet inte sant, men att jag tror att det var lite provocerande för honom.
Mm.
Och så är det ju inte, nu är det ju tydligt då, nu när Agerfors är skadad, eller Appelgren är skadad, att han är tydligt första val liksom. Mm. Och den kanske, det förtroendet kan nog säkert hjälpa till.
Jag har förresten hört att Appelgren är sugen på att gå till Barcelona. Det kanske är, kanske alla vet om redan. Att han, vem är inte sugen på att gå till Barcelona?
Nej, jag tänkte precis säga det. Det är väl alla sugna på. Men du, nyheten i så fall skulle väl vara att Barcelona är sugna på Appelgren?
Ja, varför skulle Barcelona, vem skulle, men det är ju samma fråga där. Vem skulle inte vara sugen på Appelgren?
Så här, grejen med Barcelona är ju att de är just nu sugna lite på allt möjligt. För att de har ju skrivit, det är inte heller officiellt tror jag, men väldigt mycket lutig åt att de har ju skrivit ett kontrakt med Emil Nielsen, den danska målvakten, från nästa sommar, och letar ju med ljus och lykta efter en ettårslösning. Erbjöd Torbjörn Bergerud ett ettårskontrakt, men hans sambo eller tjej eller flickan eller vad det nu är, ville inte det av någon anledning. Var ju också på Johannes Bitter, men som istället gick till Stuttgart. Och nu är de nere på riktig andra sortering.
Appelgren.
Nej, men inte det, utan även Cuencas argentinska landslagsmålvakt, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Och jag tror även att det nämndes i sändningen, det var nyheter för mig, att de var på Algeriets målvakt som stod mot Sverige.
Jaha, okej. Okay. Men då, ja, då kan det ju inte stämma att Appelgren är sugen, för då hade de väl tagit Appelgren.
Ja, alltså problemet är ju, de gav ju också, Kevin Möller lämnar ju Barcelona nu för Flensburg. Och han har ju sagt att han ville vara kvar i Barcelona, men de erbjöd han bara ettårskontrakt kontra treårskontrakt i Flensburg.
Men Bergerud lämnade ju Flensburg.
Ja, för ett ettårskontrakt i GOG, för att det sägs att han är klar för PSG då.
Så var det.
Två målvakter under kontrakt även nästa år. Jetty och Vincent Gerard.
Men normal, ursäkta Torbjörn, normal brud som hellre då vill ta ett år i Odense än ett år i Barcelona innan man flyttar till Paris.
Ja, det, alltså, jag ska inte svära på det där med att tjejen, det är bara vad jag har hört.
Mm. Det är också det man alltid antar att det är.
Ja, men jag kommer inte ens ihåg vart jag hörde det ifrån. Så att, men liksom, så att ta det med den näven salt som krävs. Men ja, om det nu stämmer så har hon missuppfattat vad livet går ut på, tror jag.
Ja, det goda livet i Barcelona är ju lockande naturligtvis. Men åter till Sverige, Palicka svimbra såklart, och sen... det här ryggraden i Sverige med Gottfridsson, Darj, så jävla härligt. Och sen vill jag också slå ett slag för hur nice det är att ha Ekberg tillbaks nu. Då med honom så har vi också då världsklass på kanterna också. Så att det här är jättelovande tycker jag. Ekberg är ju en iskall straffskytt också.
Ja, nu saknar vi visserligen Vanne då, som ju är världens bästa vänsterkant just nu.
Mm.
Men
fan vad bra Pellas är också.
Ja, verkligen. Han är ju nominerad nu, jag vet inte om det avgjorts, men att som månadens bästa spelare alltså februari månadens bästa spelare i franska ligan. Har han, så de tar ut tre och så får fansen rösta. Osäker på om det kanske har blivit framröstat, men det är ju en jävla klapp på axeln liksom. Och jag tänker på att han gör det fint där nere.
Mm. Verkligen. Jag sitter och funderar och googlar lite samtidigt också på, jag läste i veckan att men de jobbar med olika restriktioner, de kanske inte kommer ha någon publik i Tokyo, jada jada, men det som oroar mig mer än om det blir någon publik eller inte, det är ju om de ens kommer få ihop det här OS:et nu. Nu ser det ju så himla härligt ut för svensk del, men jag kommer ihåg, det var någon månad sedan eller så, jag läste att det var på gång att skita sig hela OS i år, att de inte ville ha
det. Jag tror att, precis som jag förstod det, så ville Japan avsäga sig hela mästerskapet, men fick inte. Och jag gissar att det var ett saftigt vite, att det hotades med det från IOKs sida. Men att det senaste var väl att de har förbjudit utländsk publik, va?
Precis, det stämmer. Mm. Så det, ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Man har ju dessvärre då vant sig lite vid att titta på sport utan publik på läktarna. Så det skulle väl inte förvåna mig om man får göra det även under OS då. Men ja, vad fan. Det här landslaget är, det är nästan det enda laget jag tycker är kul att titta på, även när det inte är publik. Annars tycker jag att det är, man saknar en ganska stor dimension utan publiken. Men det här kommer bli kul ändå.
Ja, vi är så tvungna att tycka det, så att säga. Så vi får ju tyvärr inte bättre, alltså mer publik. Så att, men det ska bli kul. Kul för Sverige.
Verkligen, och nu precis när vi pratar så ser jag att Portugal och Frankrike håller på att avgöras. Men vi, låt oss återkomma till hur grupperna i OS och sådär ska komma se ut mer exakt. Men det man kan ta med sig är att tack vare att vi vann den här gruppen så kommer vi ha en något mindre svår grupp, åtminstone på pappret då, när vi väl kommer till OS. Det är ju bara 12 lag från hela världen som är med i OS, så det blir ju tuffa matcher oavsett vilken grupp man hamnar i, såklart. Men det är lite fördel har vi nu av att vinna gruppen. Det är alltid kul att ha med sig.
Mm.
På tal om kul, Josef. Jag gissar att du har glädjande nyheter från din personliga horisont att delge oss andra.
Jag vet inte exakt vad du...
Hämtat från Allsvenskan.
Ja, på så sätt. Jo, nej, exakt. Alltså, som,
top of mind.
Ja, jag hoppas att det inte är en hemlighet för någon i Hammarby att Hammarby ju har återerövrat sin rättmätiga plats i Hammarbysligan till hösten.
Nej tack, det står tydligt och klart. Jag har inte kunnat gå in på ett enda socialt media. Det har varit uppenbart att det här är ju alla hela Sveriges lag, verkar det som.
Ja.
Då visste inte jag.
Nej, kommer jag vara underläge nu?
Ja, det kommer det väl vara. För att, vad ska man säga då? Ja, vi hade ju nästan bara jag och Christian, en lite hetsig diskussion här igår om huruvida Bayern kommer liksom, vad ska man säga då, rädda handbollen eller att det behövs för handbollen. Men det har man ju också sett mycket av på sociala medier, att alla säger så här: Bayern är tillbaka, fan vad bra för handbollen och så, och att alla verkar tycka att det är så jävla härligt att Bayern är tillbaka. Ja, jag vet inte. Vad är din take på det, Josef? Du kanske är lite personligt färgad eftersom du är i grund och botten är bajare.
Såklart. Men jag brukar vara ganska, tycker jag, ganska kunna se det som möjligt. Nej, men jag brukar kunna se saker utifrån, tycker jag, på ett ganska balanserat sätt. Och jag, även om jag tycker att ni var ju hade ju två extrema, eller jag tycker att du kanske målade upp en extrem hållpunkt på Christian som jag kanske inte tycker att han uttryckte, utan jag tror att han menade på att han var helt övertygad om att det är bra för svensk handboll i stort. Mm. Och du kanske tyckte att det var helt fantastiskt att det, som du själv uttrycker, skulle rädda svensk handboll. Och det tycker jag kanske inte att han sa någon
gång. Nej, det gjorde han
inte. Och det säger jag heller. Men det som jag är övertygad om, att, och jag försökte själv göra en liten undersökning med det, visserligen utan framgång, det är ju det att, alltså, att jag tror att om det skulle bli ett stort handbollsintresse i Stockholm och att då Bayern är en del av handbollsligan, och då tror jag inte att man ska underskatta att de, till exempel de stora mediehusen, de stora företagen är från Stockholm, och att det liksom kommer närmare dem rent fysiskt och medialt. Jag tror att, och det diskuterade, var väl kanske en vidare diskussion det här kring den geografiska spridningen för handboll, så är jag helt övertygad om att, och det har jag ju sagt flera gånger, om att jag tror att det skulle vara bra för handbollen om det nådde till större delen av Sverige. För nu fick ju då svensk elitanboll och ett stort centralt sponsorskap med ATG till exempel. Och jag tror att handbollen skulle vara ännu mer attraktiv om man visste att man får exponering för hela Sverige, så att säga. Men så som det har varit, så är det ju störst exponering i Skåne och Västsverige liksom. Mm. Och på så sätt är jag helt övertygad om att det är bra. Sen, det är klart, jag är ju personligt färgad och andra sidan också, om att det är kul för mig, alltså det Hammarby är, ja, jag behöver inte förklara vad det betyder för mig liksom.
Nej.
Jag är helt övertygad om att det är bra på Hammarland i stort, utan att för det, att det automatiskt betyder 20 000 i extra besökare per i snitt liksom.
Ja, men det var väl en vettig och balanserad åsikt, tycker jag, Josef. Om vi går in lite mer på Bayern som handbollslag då. Vad är det vi kommer få se i handbollsligan nästa år? Det är Fahlgren på bänken och det är Dolken som styr och ställer. Och...
Ja, nej, precis. Alltså, nu vet ju jag också vilka Hammarby ska värva. Och det är inte officiellt, så det behöver vi ta här. Men att Hammarby kommer ju vara... Alltså Hammarby spelar väldigt genomtänkt. Jag tycker genuint ibland att det är svårt att se liksom lag i handbollsligan. Vad är tanken och vad är syftet med exempelvis anfallsspel eller försvarsspel? Eller har vi bara gått ut och sagt vi spelar 6-0, lycka till. Och vi spelar Jugge, lycka till, eller vad det nu är. Liksom. Hammarby är extremt metodiska och genomtänkta i exakt så hur de vill spela. Det är ju såklart en produkt av Patrik Fahlgrens arbete och det faktum att de har kunnat, alltså det är ju samma trupp i år som de som kom tvåa på målskillnad förra året, så har ju kunnat jobba väldigt mycket liksom direkt, pilla i detaljer istället för att sätta någon typ av helhet, men det är väldigt mycket gnugg. De gnuggar väldigt mycket anfallsspel. Alltså spelar ganska extremt mycket liksom, ja, sida till sida och ligger och trycker. Liksom, det är ju inga stora spelare utan det är mycket genombrott och sådär. Och ligger och spelar snabbt från sida till sida. Så att, ja, jag tycker faktiskt att de kan på spelmässigt plan bidra med någonting. Sen får vi se hur långt det håller. Men det är, ja, de spelar inte som alla andra i alla fall.
Då spelar ett spel som Patrik Fahlgren själv hade velat spela, låter det som.
Ja, lite så. Lite liksom. Det är lite mini-handboll i Partillebohall eller Sävehofhallen eller vart de nu spelade i eller tränade i när han var där och spelade. Lite finlir är det. Men nej, det ska bli kul att se. Och det är ju, alltså, det ska man också komma ihåg att Hammarby har ju gått från flera miljoner i skulder till lite i skuld, typ. Jag vet inte om de är helt på noll, men jag tror inte att det är långt ifrån i alla fall. Så att har ju tvingats, alltså ska ju budgeten med 50% tror jag, från det året att de åkte ut till året därefter. Och ändå kunnat, ja, hålla i princip samma nivå. Alltså de är nog bättre handbollslag nu än vad de var när de åkte ut.
Men jag fattar att du inte kan gå in på övergångarna och vilka de ska värva och sådär. Men om jag bara frågar så här.
Det är inte Kim Andersson liksom.
Nej, jag menar, det är det jag menar. De kommer inte plocka hem Staffan Olsson den här gången. Eller?
Nej. Nej, inte hittills i alla fall.
Nej, men då vet vi lite vad vi kommer förvänta oss där. Och då säger vi grattis till Bayern. Och jag glädjer ju mig väldigt mycket åt att de är tillbaka. Det gör ju att jag kommer kunna se elitseriehandboll i staden där jag bor också. Så att det är hatten, ja, av.
Charlie får lite fler resor till Stockholm också.
Alltid, ja, lika glädjande att se Charlie i Stockholm.
Det var ju det där med mediehusen. De nappar ju på det.
Jo, men verkligen. Alltså, det är... Jag minns mitt första år i elitserien. Då var ju vi kom sexa det året, tror jag. Det var ju då sändes inte alla matcher, utan då valde TV4 Sport ut så här, någon match emellanåt som de sände. Jag minns att vi var ju det laget som var överlägset flest gånger på TV. Eller överlägset flest. Men vi var det laget som sett till prestation liksom, var flest gånger på TV.
Ni och Lugi var alltid på TV.
Ja, det är sant faktiskt.
Ja, Lugi, ja, det vet jag faktiskt inte, men det där du säkert bättre koll på.
Hette han Christian Meyer, högerkanten i Lugi, som blev så äcklad i mötet mot Hammarby?
Ja, jag satt faktiskt då, jag såg en YouTube-klipp på honom igår. Jag satt och YouTubade gamla Hammarby handboll-klipp när jag blev helt nostalgisk när jag tänkte på Lidsjärnboll i Eriksdalshallen. Och då såg jag lite från gamla Lugi-möten med Meijer bland annat.
Ja, just den matchen är en match jag aldrig kommer glömma faktiskt. Inte varje dag jag tänker på Christian Meijer, men ja, den har etsat sig fast. Ska vi säga det på tal om gamla trotjänare på kanterna? Vi kan väl passa på att nämna att Rasmus Vremer, trotjänaren nummer ett.
Lägger skiljeburken på hyllan.
Exakt så. Vi kommer inte få se en ny frisyr från Vremer mer efter den här säsongen. Sadlar om.
Det var väldigt roligt det som Handbollskanalen gjorde, tycker jag.
Det var faktiskt väldigt roligt.
Verkligen.
En exposé, som Christian Albertsson hade sagt, över Rasmus Vremers olika frisyrer. Då hade de ändå missat den som sitter starkast i mitt huvud. Som är när han hade supersnaggat på sidan och det var färgat rött och så längre på resten av huvudet, inklusive andra sidan, och det var kolsvart. Det var ju liksom den första Vremer-frillan för mig, som han och Forsmo körde typ.
Ja, han har verkligen bidragit med många olika saker genom sin karriär, men frisyrerna är nog det vi kommer minnas honom allra, allra mest för, va?
Ja, det var ju ganska taskigt i och för sig. Men det är en del av helhetspaketet.
Eller så här då. Han är ju en rock'n'roll-stjärna ifrån Skövde som också är jävligt bra på handboll. Det är ju Precis. Inte så många i handbollsligan som har både den star qualityn utanför plan och på plan, så att säga.
Ändå, jag håller helt med dig. Ändå så en gång när jag var i Skövde och var ute på diskotek.
Så. Jag är inga följdfrågor på varför i helvete man åker till Skövde och går på diskotek.
Nej, jag var det. På Böjet, som det heter. Bogrens salonger. Mm. Och då träffar vi på en gubbe och så frågar vi: ja, men vad fan, kollar du ut på Skövde då, Rasmus? Och då sa han: Wasmums, tror du jag kollar på Wasmums? Jag är för fan Walk and Wall. Så han tyckte inte Rasmus var Walk and Wall.
Nej, det var taskigt av honom. Det tycker jag i alla fall.
Och
jag
tycker jag med.
Jag tycker att det var väldigt tråkigt att höra, men å andra sidan så det är väl dags för någon ny att komma och fylla den rollen, och Rasmus verkar ju ha styrt upp det vid sidan av och ska börja jobba med trädgårdsplanering, om jag förstod saken rätt. Så att, han kändes väldigt nöjd och tillfreds med nästa steg i karriären.
Har jag berättat om första gången jag träffade Charlie? Eller försökte jag prata med Charlie?
Nej, men berätta gärna.
Nej, det var också på diskotek nämligen.
Var det i Malmö eller?
Ja, jag antar att det var Malmö eller Göteborg. Det var ju i samband med den SM-final. Och så då stod jag uppe på danskorvet. Så jag antagligen med någon snygg tjej. Du med Lasse Bernhardsson.
Det här är inte svårt att se framför sig.
Nej, precis.
Om jag var där så var ju förmodligen min fru där. För jag gick ju till väldigt få finaler själv. Så jag hade förhoppningsvis en snygg tjej också.
Ja, men inte med på danskorvet. Ja, det var på danskorvet var det med Lasse Bernhardsson. Det minns
jag tydligt. Ja, det låter också rimligt.
Och så stod jag och dansade så här. Och så kände jag bara en hand i min bakficka. Där jag då hade min snusdosa. Så jag snusade på den tiden.
Ja, då var det Göteborg.
Ja. Då, och så var det Charlie där som fiskade efter en prilla.
Han är inte lite fräck, den där Sjöstrand.
Nej.
Jag trodde det var den där gången när jag sa att jag var Martin Dolk.
Nej, det var Malmö. Ja. Det var året efter eller någonting sånt där.
Just det. Ja. Vad härliga tider.
Mm, verkligen. Tillbaka till ordningen. Men så, grattis Bajen, och vi återkommer ju till de andra lagen i Allsvenskan när det är klart vilka som får kvala mot vilka lag från handbollsligan och så vidare. Nu blir det SHE, och vilken match tycker du vi ska börja med, Charlie?
Ja, pick your poison. Vill du ha den serien som är intressant och kan gå till fem matcher, eller vill du ha någon av de andra tre?
Ja, men vi kan väl börja med att slå fast det då, att tre av dem känns, efter att ha sett första matchen nu, så pass avgjorda på förhand som vi befarade, eller vad man ska säga. Klasskillnaden är för stor mellan de tre topplagen och lag 6-8 för att det ska bli några skrällare, va?
Mm, så är det. Framförallt kan man ju alltså mer eller mindre avskriva Skuruheid på en gång. Den var ju över i halvtid idag och kommer ju inte, det kommer inte se annorlunda ut.
Den var över i halvtid trots att Nasser i Heids mål hade varit strålande bra. Hon tog bland annat tre rena frilägen, det absolut första som hände i matchen. Så att om man inte ens spelar jämnt när ens målvakt är fenomenal, då blir det ju svårt.
Precis. Olsson och Rebecca Nilsson i mål måste ju bryta benet ifall det ska bli ändring på det här.
Mm.
Så att nej, den är ju tyvärr tåt. Det är lite större chans ändå, hör Västerås. Där var framförallt så är det att Västerås kom till spel utan vare sig Emma Arnio eller Frida Rosell. Och det är ju alltså så här, det är två för Västerås jätteviktiga spelare. Men de håller ju höger så E-klass de spelarna. Och så bred inte Västerås, Ystad, Västerås, IVH trupp att de kan bara, ja, vi skiter i dem och så lirar vi ändå.
Nej.
Och ändå höll de jämna steg i en halvlek. Jag tror de hade, jag tror det stod 12 lika eller 11 lika och sånt där i halvtid. Och sen så tryckte Hörgasen i botten, som också hade fått tillbaka någon spelare där, Amelia Lundbäck, som varit borta några matcher. Så att den, alltså får den tillbaka Arnio Rosell, jag vet inte vad status är på dem. Då kan de störa Hör, det tror jag. Men får de inte det så kommer det ju förmodligen se ungefär likadant ut. Så jag ger dem inte jättegoda chanser. Eller jag ger dem inga chanser alls att gå vidare till semi. Men att de ska kunna ta en match hänger mycket på rehaben där, skulle jag säga.
Mm. Sen har vi Sävehof för Önnered. Och den har inte jag, den hade inte jag möjlighet att se en sekund ifrån. Så där får du gärna berätta lite.
Ja, men den blev ganska jämn och intressant. För att Önnered körde stenhårt på 7-6-spel. Man kan säga att de började inte med det. Fick en katastrofstart. Låg under med 5-1 efter typ 5 minuter. Och då var det så här. Varför blir det alltid så här när Önnered kommer till Partille? Men sen så ryckte de upp sig och gick över till 7-6 som sagt och fick jättebra utdelning på det. Och jag spelade konsekvent och disciplinerat och så höll ändå jämna steg. Sen lyckades ändå Sävehof. Ja, de till slut, alltså när man spelar 7-6, det gäller att ha sån jäkla disciplin hela vägen. För så fort du gör misstag så är det ju ännu närmare till mål. Så det orkade inte under det riktigt liksom. Så Sävehof, de snackade väl ihop sig i halvtid där och sen så lyckades de skapa en liten lucka. Det var lite kul att se det taktiska draget. Det som gör att tyvärr då liksom för matchserien skulle tro att det kan bli svårt att få till
en hjälp.
Precis, de har dragit i kortet nu och det räckte inte.
Nej.
Och nu kommer ju Sävehof givetvis att studera det i detalj. Plus att de hade nästan, ja men de hade äckligt bra utdelning. Vilket jag heller inte riktigt tror på. Men exempelvis en spelare som Tilda Olsson som har haft, jag tror hon har, ja jag kanske, ja, det är möjligt att jag fel här. Men jag har för mig att hon ligger på typ 15 eller 16 i MEP totalt under säsongen. Hon hade 5 i MEP den här matchen. Så det var ju inte en match som rimmar riktigt med hur verkligheten har varit.
Mm.
Sådär. För hon står exempel för det den här gången. Men lite så var känslan att Önnered gjorde det jäkligt bra och smart och gav det en chans att spela ut ett S. Men nu har de gjort det. Så att om de inte har fler så tror jag inte liksom att de kommer störa sig på nästa match igen.
Jag hade varit livrädd om jag skulle ställa upp ett 7-6 och veta att Lundström står som etta i laget man möter.
Ja, roligt så. Däremot så hade jag, alltså det här är också lite elakt, men jag hade kanske ändå känt så här. Ja, det gör inte så mycket om vi bränner för Sofie Börjesson. Hon har fan inte 50% från hans eget mål alltså. Det där är en fråga som jag vill ställa till tränare runt om. Alltså, pratar pratar ni inte med era spelare om att inte kasta bollen från hela plan när det bevisligen, ja, är det 50% utdelning på det, så tycker jag det är högt alltså.
Det finns säkert någon som sitter hemma nu och tänker så här: den där statistiken har jag ju precis kollat igenom. Den får ni jättegärna skicka då, för det vore ju faktiskt lite kul att se.
Ja, jag kan ju ta ett exempel från den tränare jag har haft. Micke Apelgren hade ju som regel när han var min tränare att vi fick inte skjuta förrän så över halva plan. Förutom den ena målvakten. Han var så pass säker. Men inte andra målvakten, utan det var bara första målvakten.
Precis, det är lite dit jag vill komma med, att man får ju göra den avvägningen att alltså fine, om det är så här, så det är jättebra, om du sätter den så säger jag ingenting. Men när man har så, jag har liksom ändå sett så pass många matcher nu, och det är relativt ofta som de spelar 7-6, och det här gäller ju inte bara Sevov, utan det är ju skur och allting. Alltså jag har sett Ulrika Olsson bränna 2-3, alltså målvakterna bränner Börjesson, som sagt, min känsla av de matcherna jag har sett är att det är inte så där, oj nu får man passa sig. Så då är det lite så här, varför ser jag fortfarande att hon kastar då? Det är ju bevisligen för att hon inte har haft en tränare som sagt att du får inte göra det mer. Utan att det är fortsatt okej. Men det är ett sidospår.
Verkligen. Och sen så tar vi då fjärde matchen, den som till och med gick till förlängning, Skara mot Kristianstad.
Och det var ju den matchserien som vi också flaggade för, att den skulle vara väldigt jämn och oviss, och att den kunde egentligen gå hur som helst, men att Skara nog ändå skulle vinna med 3-2 var förhandstipset. Och så om en match kan statuera exempel för en hel matchserie, så är det ju den här. För jädrar vad det svängde fram och tillbaka, och det var ovisst och jämnt som fan, och efter förlängning så stod ändå Skara där som segrare. Men sjuk match alltså. Såg du något på den?
Ja, lite grann. Jag hade jag var tvungen att ha ett halvt öga på mitt privatliv också. Men absolut såg jag svängningarna. Jag såg timeouterna. Jag såg det var ju en väldigt rolig match som publik.
Precis, väldigt rolig match. Och det verkar ju vara andra coronarestriktioner i Skara med. Så det var ju liksom bra stämning på läktarna. Och nej, det var en skitkul match. Och det kändes verkligen inte som att det lutade. Eller man kunde inte säga vart det skulle landa. Alltså precis innan, det var en eller två minuter kvar, så var ju så här, fan Skara, nej men de förlorar ju det här. Och så gjorde de inte det.
Nej.
Och så hade de varit nära att tappa matchen två gånger tidigare, och sen så bara kontrade de tillbaka, och så var men okej, nu löser de det. Så att det var verkligen en rolig match. Alltså men det var kul att kolla på, som sagt. Vissa spelare som bara, men fan vad bra hon är, Fällberg till exempel.
Men frågan är väl om hon hör det, va?
Jag tänkte på det när jag gjorde intervjun efteråt. Fan, då skulle jag ha Fällberg där. Jag satt och bara tänkte på om Jenny skulle släppa den där. Nej, det gjorde de inte.
Nej, men om du ska tippa matchserien nu, du håller kvar vid 3-2-tipset gissar jag då?
Ja, alltså det är ett tips av en serie har ju sällan blivit så förkroppsligad av en enda match som det här tipset blev. Så att om det inte slutar 3-2 nu, vore det ju en skymf mot den här fina inledningen. Så jag håller kvar vid det.
Mycket, mycket fint. Då tackar vi för den SHE-analysen där, Charlie. Och jag tänkte att jag skulle låta dig, Josef, säga någonting om handbollsligans kvartsfinal som drar igång i veckan. Om du har något att tillägga mot det, jämfört med det vi har sagt tidigare, jag och Charlie, när vi har pratat om det.
Oj, det var en...
Det var en jävla bred fråga, va?
Ja, men jag måste komma ihåg vad ni har sagt. Men,
du behöver inte komma ihåg exakt vad vi har sagt heller. Ja, mer så här, Josef, är det någonting du tycker att vi ska vara vaksamma på nu i veckan när kvartsfinalerna drar igång? Någonting som du har tänkt som kanske inte alla andra har tänkt på?
Nej, inte så här på rak arm. Det jag skulle kunna... lite saker som jag tycker är spännande apropå 7-6-spel från Önnered, lite som vi pratade om, det är att jag tycker att Guif Och Zoran Rogamić ofta brukar förbereda något lite, komma med lite överraskningar. Nu har väl han visserligen varit borta några dagar med som förbundskapten för Montenegro. Men hur de har laddat upp inför matchen mot Sävehof, det ska bli spännande. Och också då, så här, apropå när ska man spela ut det, om det kanske att spela ut det i första, de behöver ju vinna en match på bortaplan. Att ta en skalp i början för att liksom, sätta press på Sävehof eller lite sådana där grejer. Så att, det kan bli lite spännande.
Jag ska bara vika in en parentes nu när vi nämnde Sävehof förresten. Det har vi inte pratat om, va? Men Edvardsson är ju nu klar för Bundesliga nästa år och Hannover.
Mm.
Det är, känns ju som en jävla fin övergång för Edvardsson.
Ja, och det kan bli bra. Nu vet jag inte, jag har dålig koll på vad de har värvat mer, men de förlorar ju som bekant sin nuvarande mittnia Alfred Jönsson.
Mm.
Som jag har en stor roll, men inte får spela bakåt. Och där kan ju Edvardsson komma in och bidra med lite försvarsspel också kanske. Det blir ju intressant att se hur de ska använda honom. Men ja, kan verkligen bli spännande.
Jag tänkte kolla med dig, Josef. Jag har ju fått egenskap av motvillig expert. Fått tippa de här kvartsfinalserierna på herrsidan också. Och jag är på plats i Malmö på onsdag, Malmö-Kristianstad. Och sen är jag i Skövde på torsdag. Skövde-Alingsås. Jag har tippat 3-2 till Malmö och 3-2 till Alingsås. Alltså 2-3 kan man säga då till Alingsås.
Mm, mm, mm.
Vad är dina tips? Vad ser du om styrkeförhållandena i de matchserierna?
Jag tror också på Alingsås gentemot Skövde. Så det är väl den då, om man ska säga, skrällen, alltså, i och med att Alingsås ligger ju under, eller kommer under Skövde i tabellen, men det är ju där jag ser att det är störst möjlighet till någon typ av skräll, får man väl kalla det.
Även fast Alingsås varit chanslösa i båda matcherna i
serien. Men alltså, det är lite det som man alltid säger med Alingsås. Dels, alltså, den här sista matchen ger jag ingenting för egentligen. Och den första matchen var väl den när Alingsås åkte dit med McFeast och company och alla var sjuka och skadade och allting sånt där. Så att jag är inte det minsta orolig att det liksom skulle ha satt något mentalt spår i Alingsås-spelarna. Nästan tvärtom tänker jag att, de är väl medvetna om att de matcherna inte betyder någonting i det här. Inför de här matcherna. Malmö-Kristianstad, det är ju så svårt där. Alltså, jag köper det du säger. För att jag tänker att du tänker att Kristianstad är Kristianstad. Och med den truppen och den högsta nivån så kan de... Men fan, de spelar ju liksom inte så bra. Alltså. Plus eller Europa League-kuppen. Slutspel är det som jag antar att det ligger mitt i kvartsen av serien. Och så den fysiska statusen på Olof och Gudmundsson och lite sådär var väl, jag såg inte det, men han var bra i sista matchen, det var väl också mot Malmö.
Precis, de mosade ju Malmö där och det är lite det Malmö, och Malmö hade ju inte någon anledning att inte gå för det liksom.
Nej, men de var väl utan målvakt, va?
Precis, ja. och det vet man ju inte hur det kommer vara nu heller lite. Alltså, så här, målvaktsstatusen på Malmö plus att Kristianstad, alltså, även fast jag tippar att de åker, liksom, i mitt tips har jag att de åker ut redan i kvarten,
ja.
Så får jag lite vibbar av att, ja, men som, om du backar bandet till Sävehof, den senaste svenska mästaren,
ja,
som hade den bästa truppen av alla. Men gick in som doldisar i slutspelet för att de hade varit så jävla risiga under serien.
Ja, precis.
Och jag tror fan att de kan vinna när de har det bästa laget av alla.
Ja.
Riktigt så har ju inte Kristianstad att de har det bästa laget. Men när gick Kristianstad in i ett slutspel senast och var lite borträknade? Det har ju inte hänt i princip sedan de gick till final 2012, nej, första gången, eller vad fan det var. Alltså, de får komma här som sexa och alla bara, fan vad dåliga Kristianstad är. Det är inget, alltså, och så möter de Malmö. Så ja. Lite grann att de har den här, det är sällan de får njuta av att vara en underdog och ändå ha lite så här uppåtgående form, har gjort det bra i Europa och sådär. Så det är lite så att det finns skrällläge där med, även fast verkligen. Jag inte tror på det.
Nej, verkligen. Och där är ju målvakterna i Malmö alltså helt avgörande om de är med eller inte. Utan dem, all respekt till han lite yngre killen var Gabriel någonting som kom in och gjorde jättebra en match, men han är ung.
Nej, det är skillnad.
Ja.
Vi måste stanna lite till Vällingsås. Just för att jag läste en bläckare på Vällingsås tidning nu att de har om att de ska värva med dansken från AMO till nästa säsong. Och så satt jag och gjorde lite plus och minus här. Vad som har försvunnit in och vad som kommit in. Eller vad försvunnit ut och vad som kommit in i Vällingsås. Och liksom, ja men Lang ut, Fransén ut. De släppte islänningen, Aron. Och så dansken in här nu då. Då kan du, alltså så här, kvitta, jag antar kvitta honom mot Aron då liksom. Frisk in istället för Skagling. Ja, det går ungefär på ett ut. Kanske lite plus då. Och så värvar de på kanterna där de redan har skitbra.
Mm.
Det känns som att det är fortfarande ett stort hål för Alingsås att fylla på mitt sex och höger nio, eller?
Mm. Ja, det är
vad
ju det.
Vad tror vi om det?
Ja, det får man ju säga. Sen så vet man ju aldrig med Alingsås. Som sagt, helt plötsligt så är det någon 14-åring där som är jättebra. Mm. Men nej, det är verkligen alltså Langs skor. Han vann väl spelmålsskytteligan i år, tror jag.
Mm.
Och de enkla målen som han bidrar med liksom. De är ju väldigt stora att fylla. Och jag tror att de har gått lite bet på lite högre nya alternativ som de såg för sig.
Precis. Jag tänkte på en spelare som David Florander. Att det, alltså som åkte ut med Helsingborg nu, och jag har ingen aning vad kontraktstatus är på en sån gubbe.
Nej.
Men just det som du säger, att de har gått bet på några högernior, och de högernior de har gått bet på, som man har hört, så är det så här, ja, det är inte heller Kim Andersson.
Nej.
Så är det, de växer ju inte på träd.
Nej.
De här. Så jag bara slänger in det namnet nu i den här podden, Sillypodden, mitt i kvartsfinalspelet.
Ja, och som ren spekulation ska väl tilläggas.
Ja, ren spekulation, absolut. Det är bara i mitt huvud och nu på band.
Ja.
Att det kanske att så här, ja men lyssnar ni på det här, så ring David.
Ja,
och så behöver de värva något på mittsex också.
Ja.
Mm. Men Charlie, får jag fråga då, för att vi vet ju att Alingsås gör väldigt bra och välscoutade värvningar, och att spelare som inte alla har sett superhöga kvaliteter i tar dem in, och så på något år blir de jättebra. Men tycker du att Florander håller den nivån?
Han är inte inne i den mallen.
Nej, han är ju liksom inte så här, ah, det där är en Alingsås-spelare. Så tänker inte jag i alla fall.
Nej, det tänkte man ju mer Anton Hallbäck. Mm. Och så gick han till Kristianstad. Så jag tänkte bara vad det finns överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte inte typiska Alingsås-värvning nu. Jag tänkte bara, behöver högernia. Vem skulle det kunna vara? Med tanke på att det inte blev någon högernia från Skåne. Och det inte blev någon högernia från
Sävehof.
Ja, Sävehof. Så här, vem Lekoper. Skulle det kunna vara? Eller Koberg, precis. Det verkar inte bli någon höger ner från Koberg heller. Och det verkar inte bli någon... vad fan är det mer? Ja, precis. Det blev ingen höger ner från Önnered heller. Och det är bara det jag menar. Vad finns det för höger nio kvar? Och då är det som Josef säger. Det kanske finns någon 16-åring i Lysekil som är världens bästa höger nio. Eller så här, Andreas Lang var ju... Fan, snacka om oslipad diamant. Det finns någon sån, men jag vet inte vem det är. Eller så finns det David Florander, som ändå så här, kommer topp 10 skytteligan varje år. Inte är en typisk Alingsåsare, men är en högernia i alla fall. Mm. Och är från Göteborg.
Det som är olikt Alingsås är ju att man inte redan nu har haft en inne ett år som har gått bakom Lang, och som nästa år är beredd att ta steget. Mm. Det hade ju varit väldigt Alingsåsigt.
Ja, och det är... Ja, men det visar ju också lite svårigheten på den positionen, tänker jag.
Ja, och det händer ju även Barcelona med målvakt. Exempelvis att man ibland får luckor i liksom plan, eller bättre, truppstrukturen.
Mm.
Så att det kan även hända Alingsås.
Så är det. Innan vi stänger butiken, ska du säga någonting om Ystad Lugi också, Josef?
Nej, det finns inte så mycket att säga där. Jag tror jag är väldigt starkt på Ystad. Alltså utan Carl Valinius som sliter med ett knä, tror jag. Och ja, jag vet inte om han kommer tillbaka. Det kanske han gör. Men kommer nog inte vara i toppform i alla fall. Så känns det som att det bara finns en utgång. Visserligen passas i och för sig. Har de, lever deras målvakter eller?
Ja, det vet man väl inte heller riktigt statusen på dem. Så att det...
Oskar Jensen är visserligen en fin... Han är inte 17 i alla fall. Alltså, han har ju varit med i några slutspel.
Precis, och det var inte så länge sedan han slutade heller. Jag tycker att det glappet däremellan är mindre.
Mm. Ja, precis.
Det är det gröna trädet.
Mm. Verkligen. Han ser verkligen ut som att han ska kunna göra väldigt bra, svår musik, tycker jag.
det är en spaning. Det gör ju för tydligen, kan vi knyta ihop den säkert, det gör ju tydligen Rasmus Wremers bror, gör ju, är ju svår musik.
Mm-hmm.
Mm.
Det var en väldigt fin säck.
Säkert Walk and Wall.
Ja, Walk and Wall.
Fan, hoppas jag får tag på det så kan jag lägga in det som avslutningslåt. Tack som fan för den här veckan, hörni.
Tackar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.